Varför gick kycklingen över vägen? Makaele svarar. Vad spelar det för roll? Poängen är att målet att ta sig över vägen rättfärdiga vilket motiv kycklingen än hade. Det är jättedåligt. Vi kan ta det andra.
Ja, gör det. Kör ett nytt.
En narcissist, en psykopat och en makiavellist går in på en bar. Bartenden säger, välkommen Mr. President. Ja, det är för övrigt kallas de tre för den mörka triaden inom psykologi. Ja, skitsamma.
Jaha, oj. Hej och välkomna till Litteraturhistoriepodden, podden som är och handlar om lit. Jag heter Joakim Saxin och med mig har jag min svurne vapendragare Sebastian Ingemarsson.
Hej!
Hej! Vad är det vi håller på med här, Sebastian?
Ja, tanken är att vi ska prata om en bok varje avsnitt. Och när vi har funderat på vilka böcker det är så är det väldigt mycket modernismen.
Ja, det är ju det tyvärr.
Ja, men det är inte det vi ska prata om idag.
Nej, idag blir det inte så modernt.
Nej, nu kommer det dåliga här. I det första avsnittet.
Ja, det är fantastiskt. Vänta bara tills ni förstår. Ja,
så ska vi prata om Machiavellis fursten.
Det är ju det första, det går inte att komma undan. Det kan ju inte vara något annat verk än det.
Jag kan komma på många andra som hade varit rimligt att börja med, men
vi kör med Misär direkt, ja. Det gillar vi. Mm. Första då, vem var det som skrev han?
Machiavelli. Niccolò Machiavelli. Ska jag berätta om hans liv då?
Ja, men gör
det. Ja, han föds då den 3 maj 1469 i Florens. Tredje av fyra barn till Bernardo Machiavelli och Bartolomea Dinelli. Och Bernardo då är han advokat och det här är ett direkt citat då från min utgåva av försten. Morden vet man ytterst lite om, hon lär dock ha skrivit poesi.
Ja, okej.
Okay. Ja, pappan är advokat och mamman vet man inget om. Och när lille Niccolo är 7 år så börjar han studera grammatik, aritmetik och latin.
Härlig snubbe.
Och sen i november 1481, alltså när han är 13 år, så började han sedan studera latin under den i samtiden välkände latinforskaren Paolo de Ronciglioni.
Ja, kanske inte lika välkänd idag.
Nej, och då studerar han även antika författare. Och sen återigen direkt citat, grekiska tycks han inte ha lärt sig.
Så han måste ändå ha försökt.
Ja, han borde väl gjort det om han studerade antik litteratur.
Ja, det gick inte vägen.
Nej, han håller på och pluggar och så går det några år. Och 1498, när han är 29 år, då söker han en tjänst i Florens. Men han får den inte för han går till en av Savonarolas anhängare. Och Savonarola var alltså den som styrde Florens men som blev exkommunicerad av påven året innan. Och nu då 1498 blir anklagad för kätteri. Så han hängs och bränns på bål.
Alltså,
ja, man måste ta i ordentligt med kättare, det vet vi. Ja, och då sker det ju en utrensning i Florens administration. Machiavelli söker tjänsten på nytt och han får den.
Och han ja, men rimligt när motståndet är borta.
Ja, han utnämns då till chef för Florens andra kansli som har hand om inrikesfrågor, inbegripet de territorier som Florens kontrollerar samt extraordinära händelser, såsom krig.
Oj,
han är typ krigsminister.
Det här anar jag kommer att komma honom till nytta lite senare.
Ja.
Jag ska skriva lite saker till exempel.
Ja. Och som chef då för andra kansliet så har han en viktig diplomatroll och han reser en hel del och får till exempel besöka franska hovet och Venedig för att förhandla och sen också åka till Romania för att utröna Cesare Borgias avsikter. För 1501 så erövrar Cesare Borgia Romania. Och samma år då som han besöker Romania gifte han sig också med Marietta di Luigi Corsini.
Marietta? Ja, ah, okej.
Okay. De får, ja, inte då, men de får 7 barn tillsammans.
Oj, jäklar.
Mm. Så han jobbar med det här ganska länge.
Att skapa barn?
Nej, alltså, han är chef för andra kansliet.
Ja.
Fram till 1512.
Då händer någonting ganska drastiskt. Anna.
Ja, då återtar familjen Medici makten över Florens och Machiavelli förlorar sitt jobb och döms till 1 års förvisning. Och sen bara några månader senare i februari 1513 så arresteras Machiavelli och utsätts för tortyr då han misstänks för att vara delaktig i en sammansvärdning mot familjen Medici. Så att,
Där, aj, 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 där vill man inte
nej,
vara.
han blir torterad. Och
Ja.
det är ju också då under 1513 som större delen av försten skrivs.
När han är i fängelse alltså.
Ja, men även i frihet.
Ja,
Ja, jo,
okej.
så det funkar. Efter det här så skriver han en hel del andra verk och pjäser. Han skriver en text om Roms historia till exempel. Och 1520 så får han i offentligt uppdrag att skriva Florens historia. Och sen så fortsätter han då att skriva och återgår också till sin diplomatroll. Han arbetar för påven för att organisera försvaret av Rom 1526 till exempel. Och sen dör han då den 21 juni 1527, fattig och utestängd från alla offentliga ämbeten eftersom han hade arbetat för familjen Medici. Alltså de som 14 år tidigare torterade honom. De blev han
Ja.
kompis med. Och det var inte... Ja, det var misstänksamt att jobba med dem. Så när de fördrevs från Florens en månad innan Machiavellis död, så ja, då blev han också av med jobbet. Så
Just
det
det.
var Machiavellis liv, ungefär.
Munters. Vad gör den här personen som ändå lyckas studera latin, helt misslyckas med grekiska? Vad gör honom kompetent nog att vara krigsminister?
Nej, men han var ju egentligen diplomat. Han hade ju inrikesfrågor
Ja,
och
jo.
extraordinära händelser.
Det var liksom inte så mycket universitetsutbildning i krigsföring eller
Nej,
diplomatiska uppdrag.
alltså, han har ju en humanistisk utbildning.
Ja, just
Ja,
det.
det blir man ju glad över.
Märks inte i hans verk så mycket.
Nej, men sen lite roligt, när han jobbar då som chef för andra kansliet, då anställer han
Ja.
Leonardo da Vinci som Florens militära ingenjör.
Jaha, ja.
Och det, alla vi som spelat faktaspelet Assassin's Creed Brotherhood, den stora encyklopedin, känner ju igen det här när man får köra en stridsvagn och flyga runt. Och då träffar man ju också
Just det.
Machiavelli i spelet.
Ja, är han lika dryg där som han verkar ha varit i verkligheten?
Jag minns inte, det var jättelänge sedan jag spelade.
Ja.
Och han räknas ju som en av de största politiska filosoferna någonsin och
Ja.
är uppskattad för sina politiska skrifter. Men han förnekade ju själv att han var filosof. Han hävdade att alla filosofer, eller ofta så var filosofiska undersökningar irrelevanta.
Jaha, ja.
Ja.
Jo, men då menar han att det är för mycket teori och han ägnar sig åt det som faktiskt händer ute i verkligheten.
Ja. Och när jag läste den här Stanford Encyclopedia of Philosophy om Machiavelli, så den artikeln börjar ju med Why Machiavelli, bara i sig. Men de tar ju upp det att alltså, som filosof, så, han skriver inte som en filosof, utan det är ofta rörigt och självmotsägande. Ja, inte bara i försten, utan andra texter också. Ja, och sen då efteråt när han dör, då, ja, han har bara en bok som ges ut under hans livstid. Allting ges ut postumt sen.
Jo, men alltså av böckerna ja, men pjäserna ges väl ut medan han
Ja,
lever.
det
För mig, jag läste någonstans att det var det han var känd för i sin samtid. Och det är den här nissen som gör smått roliga komedier.
gör det. Ja,
Kan
han
inte
måste ju
prata.
också varit känd för att han var liksom, högt uppsatt
Jo.
chef.
Högste drotten som de översätter i Rings of Power.
Men det här med skrivaren då, det sista jag ska säga. Den här surpuppan Friedrich Nietzsche hittade humor i Machiavelli. Han skrev i Bortom gott och ont: Machiavelli låter oss andas den torra, eleganta Florensluften och kan inte låta bli att presentera de mest seriösa ämnen på ett fartfyllt och glatt sätt. Möjligtvis inte utan ett illvilligt artistiskt sinne för den kontrast han riskerar. Långa, svåra, hårda, farliga tankar och den bästa, mest nyckfulla humorn.
Jag vet inte om vi har läst samma bok.
Nej, men ja, vi kommer väl till det om det hans skrivsätt.
Ja, det finns en del att säga där.
Yes, så då ska du få berätta om epoken.
Ja, den roliga litterära epoken, renässansen. Och då tänkte jag att vi ska göra en metafor här, Sebastian. Du ska nämligen få följa med på en resa.
Spännande.
Ja, häng nu med. Så, välkommen till renässansen. Året är 1400 till 1600-talet. Du är i Florens. Det luktar olivolja, espresso och italienare. Du vänder dig om och du ser vetenskap, högkultur, konst, välmående. Fantastiskt. Men du vänder dig om igen. Och som vi redan har nämnt så ser du renässansmänniskan Leonardo DiCaprio spatsera omkring och uppfinna krigsutrustning. Där snackar vi en vetgirig, optimistisk och mångsidig människa. Precis som idealet var att man skulle vara. Så vad gör vi under renässansen? Jo, vi firar mycket. Firar vi som vanliga saker som kalas och sånt? Nej, vi firar människans livslust, nyfikenhet och upptäcka glädje. Och hoppla! Vem har vi här då? Är det inte uppfinnaren och forskaren Kepler? Vad gör du här? Visst stiftar du lagar om himlakroppars elliptiska rörelser, va? Nej, inte alls. Jag har räknat på vintunnornas geometri så att vi kan maximera mängden vin i en tunna.
Ja. Den viktigaste
upptäckten. Tack för mig. Ja, visst är det det. Ja. Så härligt tysk. Nej, men så renässansen, det betyder ju då på nytt födelse. Och det är något man vill föda på nytt. Och det är ju antikens ideal, det vill säga två epoker innan renässansen. För den här ganska tråkiga perioden medeltiden kommer emellan. Så det var ganska trist och tråkigt under medeltiden när typ en tredjedel dog i pesten. Så tänkte man, ja men det måste ju vara bättre innan dess. Så låt oss gå tillbaka till det liksom. Men under medeltiden så var det ju väldigt mycket det här att man mer eller mindre gick och väntade på döden. Vare sig den kom liksom naturligt eller inte. I och med att man var kristen eller så var man en ond och dålig människa. Så. I Europa, ja precis det ska sägas. Så man fick ju inte liksom så här, ja, som Per Gessle hade sagt, man fick inte leva livet. Utan det man ville göra, det var att man istället då skulle uppmanas att leva nu och dö sen. För det ska ju vara gött att leva, eller hur?
Ja, ja.
Och då kommer vi till alla den här stackars pöben, bonden som kommer in liksom så här framför adeln och kungen. Bara, åh, gäller det mig också? Och adeln bara, nej, självklart inte. Och så halshugger de honom. För det var inte helt jämlikt. Även om det ändå anses vara en ganska upplyst tid. Så var det liksom så här, åh. Är du adel? Ja, men då har du allt det fina och vackra. Och det märker man ju också i försten. Att så här, de som är förstar och kungar, de är liksom skapade på ett bättre sätt än de stackars pöben som tvingas lida i allt det här.
Ja, det har väl alltid varit trevligare att vara adel än den stora massan.
Ja, det får man väl ändå säga. Ja. Men just det, alltså så här att människans värde skiftade och berodde på vilken ställning man hade, mer eller mindre. Så här, ja, men det är väl klart att du som adelsman är mer värd än den här bonden Peter som kämpar på ute på fältet. Liksom. Det har ju ändå förändrats lite grann i våra tider.
Ja, också. Jag tänker, så gött kan det inte vart om man använder försten som exempel.
Nej.
Låter som att det är lite stressigt att vara adel.
Ja, precis. Åh, hur ska jag hinna läsa alla de här romanerna? Åh, mitt liv är så jobbigt.
Ja, och massa krig.
Och en massa krig. Ja, det är en del som händer. Till exempel då, Columbus återupptäcker Amerika 1492. Ganska stor grej. Han seglar fel, men ändå så här, ganska lyckat. Vi har lite fler uppfinningar, typ kompass, krut, tryckerier, sådana saker. Kyrkan förlorar makt. Man börjar liksom tänka mer att så här, ja men människan, hon kan ändå få utvecklas lite mer fritt, typ en sorts föregångare till tabula rasa på något sätt.
Mm.
Mer av en tro på liksom vetenskapliga metoder och utveckling snarare än där trust me bro, läs i Bibeln så får du se hur det är.
Men det är ju i och för sig intressant att alltså Columbus resa, det är ju när Machiavelli går i gymnasiet typ.
Ja, just
eller,
det.
Han är 20 års ålder.
Han fick gå om några år.
Ja, jo. Han går väl motsvarande universitetet. Det är, jag har försökt hitta det, men det är oklart ifall han studerar vid universitetet.
Mm-hmm.
Det vet man inte.
Nej, jag vet. Ja, inte grekiska.
Nej.
Det var en kask.
Nej.
Så. Men alltså, under renässansen så har vi ändå en del viktiga böcker som ges ut. Till exempel då Miguel Cervantes som ger ut Don Quixote. Som är den här satiren av medeltidens riddarromaner. Där han läser för många riddarromaner, blir galen och attackerar väderkvarnar.
Ja.
Så. Sen finns det någon snubbe som heter Shakespeare. Han skiter vi, han var inte aktuell. Och så har vi Machiavelli. Det är väl typ de största under den här tiden. Och ska vi ta upp en svensk så får vi ta upp Georg Stiernhielm. Och vad skrev han? Jo, han skrev ett epos som heter Hercules.
Ja.
Typ så. Men du, jo, vi översätter också Bibeln till svenska. För första gången.
Jag skulle säga att de tre stora renässansförfattarna är Machiavelli, Shakespeare och Cervantes.
Ja, men det hade jag väl ändå sagt.
Ja, jo. Synd att en av dem är så tråkig då.
Inte.
Usch, för Shakespeare.
Vi kommer till det när vi ska prata om Shakespeare sen. Det är inte roligt.
Nej.
Det är det verkligen inte. Yes, men då har vi lite epoken som bakgrund till det här. Och han lever ju ett ganska gött liv. Machiavelli minus allt det här då med tortyr och sånt. För han har ju rika föräldrar och han tillåts ju en utbildning.
Ja, och
Och så.
sen vad jag antar, välbetalt jobb.
Ja, det får man ju anta. Om man får hänga med liksom.
Påven.
Ja, påven, precis som Da Vinci. Då är man ändå rätt cool. Så, men vad är det då försten egentligen handlar om?
Ja, vi kan börja med att titta på vad kapitlerna heter. För det gör
Ja.
det ganska tydligt.
Ja.
Jag vet inte hur det är för din del, men i den utgåvan som jag har så står kapiteltiderna både på svenska och latin.
Ah, nej, jag har bara fått läsa dem på svenska.
Okej, så då har vi till exempel kapitel 5. Nu ska jag testa dina latinkunskaper och mitt
Aj då.
dåliga uttal.
Ja.
Commodo administrande sunt civitates vel principatus qui antequam occurrensur suis legibus vivebant.
Ja, hur, nästan, här ska du få så här. Om de nya furstendömen, vilka man erövrar med egna vapen och med egen kunnighet och målmedvetenhet?
Nej.
Nej, det var kapitel
Ja,
6.
hur
Jäkla
man bör
skit.
styra städer eller furstendömen som innan de erövrades levde med sina egna lagar.
Innan de ockuperades har jag också i min version
Ja,
här.
okay. Och sen har vi ju
Ja.
kapitel 9 om kyrkliga furstendömen. Han pratar ju en del om ödet också mot slutet av boken. Men civila
Ja.
furstendömen, på vilket sätt man ska bedöma dessa furstendömens styrka, om olika sorters soldater och om legosoldater. Det som krävs av en furste när det gäller militära frågor ägnar han 4 sidor åt.
Jag anar ändå ett tema här.
I vilken utsträckning furstar bör hålla sitt ord?
Inte
Nej.
alls.
Hur man undviker att bli föraktad och hatad.
Åh,
Om
det är en bra
befästningar och
kurs.
mycket annat som furstar dagligen sysselsätter sig med är användbara eller onödiga.
Så, typ kapitlet övrigt
Ja, sen, lite annat som är bra att ha koll på. Nej, så
då.
det den handlar om är ju egentligen så hur man gör för att ta makten och sen behålla den.
Och det var ju lite unikt på den tiden, för du får rätta mig om jag har fel, men de flesta liksom guideböckerna som skrevs på den tiden för hur man skulle regera, då var det mer så här: åh, alla furstar är fantastiska och de har medfödda förmågor som gör att de är bättre än alla andra och de ärver sina furstendömen. Och han var lite först med att man så här: ja, men du kan ju faktiskt sno någons furstendöme.
Ja, jag kommer till det. Men alltså,
Ah, förlåt.
det är ju mycket, han säger ju till exempel att arvstater är lättare att behålla. Och han menar på att legosoldater är farliga.
Ja,
Men det tyckte Gust
inte sådana som är gjorda av Lego
Nej,
alltså.
utan mercenaries. Gustav Vasa
Ja.
tyckte samma sak förresten. De är splittrande, maktlystna, utan disciplin, tappra bland vänner, fega bland fiender och ingen fruktan inför Gud och håller inga löften. Nej, de slåss ju för högst betalande, så det var ju inte så.
Newsflash liksom. Ja.
Människor skyr alltid det som ser svårt ut.
Ja.
Tysklands städer rustade för belägring så att de slipper att bli det. För att om det ser svårt ut att belägra dem så skiter man i det.
Ändå
Ja.
rimligt. Men så egentligen, det är en guidebok för hur man tar över och behåller sitt furstendöme, är en god ledare.
Ja, och det som är, alltså, de här mina exempel nu, det är ju egentligen rena självklarheter nästan.
Ja.
Jag tänkte först, det måste ju ha varit på Machiavellis tid också, men så är det inte, utan både under medeltiden och renässansen så var det dominerande tanken att en härskare förtjänar rätten att styra genom att vara en dygdig person. Så att en härskare gjorde bra ifrån sig om han var en bra person. Så att
Precis.
det är en moralistisk syn på auktoritet och om härskarens barn skulle ärva makten, då kan inte härskaren själv vara odygdig, för då skulle folket inte lyssna till härskarens barn heller.
Just det.
Men för Machiavelli så finns det inte någon koppling mellan moralen och auktoritet. Auktoriteten vilar inte på moraliska grunder.
Nej.
Utan auktoritet är omöjligt som en rättighet utan makten att framtvinga auktoriteten. Och då drar han ju slutsatsen att rädsla alltid är att föredra framför kärlek från folket. Precis som att våld och
Just
att
det.
lura folk är bättre än ren legitimitet som ett sätt att kontrollera folk. Så att,
Han var lite dyster i sin människosyn
ja,
alltså.
så det är det som är nytt, att han separerar politiken från moralen.
Just det, för så gjorde inte de här andra stora filosofiska tänkarna borta i Aten, om jag har förstått det rätt. Platon och Sokrates och alla dessa.
Nej, men det var ju för att de var systembyggare. Och där allting skulle hänga ihop. Så om man hade en politisk fråga så skulle man kunna besvara den med en moralteori också.
Oj, jaha ja.
Nej, men så att den uppfostran som härskare fick var ju att du ska vara en dygdig person. Sen är det ju svårt att veta vad det betyder, för att det finns så många olika tankar om det. Men, så han separerar ju det istället, Machiavelli. En sak som jag tycker är intressant, han återkommer ofta till att folket känner varma känslor för sin furste. Och när slutade vi älska våra härskare på det här sättet? I och för sig har vi ju britterna då, som de
Ja,
älskar
just det.
överhögheten fram tills, ja, nyss. Nu tror jag inte att de gör det längre. Nu när
Nej.
Elizabeth har dött. De gillar inte sina politiker, men de gillar de som har ärvt makten.
Det är väldigt, ja precis, det är väldigt spännande att se liksom hur mycket de älskar sina monarker. Om man mäter hur många premiärministrar går det på en monark i Storbritannien.
Eller hur många premiärministrar går det på den katten som bor?
Ja,
Nu
precis.
är det ju fyra. Att de byts ut så snabbt.
Ja, det är inte lätt. Om de bara hade haft ett exemplar av fursten, då hade de vetat precis hur de skulle göra.
Ja, han säger ju, det här är också en rolig formulering, alla stater som har haft makt har varit republiker eller furstendöme.
Ja, just det.
Ja, så att alla stater som har haft makt har haft makt. Det har varit diktatur. Okej.
Men det är lite av hans grej, alltså så här, om man ska prata hur han skriver
Ja.
i sin bok. Utan det är mycket sådana här självklarheter som han bara slänger ur sig hela tiden. Typ jag har ett citat där, sida 17, kapitel 3. Ty de visste att krig kan man aldrig undvika, men att det är till motståndares fördel om det blir uppskjutet.
Ja.
Jaha, okej. Okay. Trust me bro, så här är det.
Ja, jo, men det är så här, anfall hela tiden. Vänta inte.
Ja, nej, precis. Annars så kommer någon annan och tar över.
Ja, han har ju också formuleringen, och den här återkommer ju jätteofta. Antingen gör de det, eller inte.
Ja,
Ja,
precis.
okej. Då har du täckt in alla möjliga.
Ja, precis. Möjliga utfall. Han har ju verkligen gått i liksom den här falsk dikotomiskolan. Snart. Kanske när han skulle gått på grekiska lektionerna, men jag vet. Fullt med det hela tiden.
Vi har...
Så här, ett exempel på det. Legosoldaternas anförare är antingen synnerligen skickliga eller också är de det
Ja.
inte. Ja. Synnerligen skickliga också. Inte bara skickliga, de är synnerligen skickliga.
Han
Det är inga
i
Game of Thrones-karaktärer.
alltså den här boken är ju skriven till familjen Medici. Har vi inte nämnt, men så är det. Så att det kanske var ett sätt för honom att få tillbaks deras intresse. Och då säger han ju så här att ja, men när man ska ge en present till den första så är det liksom, det är guld och vapen och så. Men jag har inte funnit något mer värdefullt än kunskapen, och så, alltså innehållet i boken. Och jag tänker att han är ju, dels han har studerat Aten, eller antiken, och skrivit historia om romarriket och så. Men sen är jag ju också, om man fattar, rätt självlärd om mycket av det här då som chefen för andra kansliet. Men där i det brevet så säger han att han inte har smyckat verket med uppblåsta och högtravande ord. Och sen gör han ju det texten igenom. Så, alltså, i nästa andetag efter den meningen skriver han ju: landskapsmålaren placerar sig nere på slätten för att kunna uppfatta berg och höjder, uppe bland bergen för att förstå sig på slätten. Samma är det för furstar och folk.
Roligt, för exakt det citatet har jag också
Ja.
skrivit ner.
Jag ska inte göra det här. Och sen, ja, han är ju självmotsägande.
Ja, för att någonstans i inledningen så säger han också så här: ja, men det här är nedskrivet på så enkelt och rakt sätt som möjligt. Jag har inga liksom konstnärliga ambitioner med det här verket. Det här ska bli liksom ett läroverk. Så det jag har skrivit är så tydligt och lätt som möjligt. Här kommer ett citat. Får se om du håller med om det här. För att öva sina tankar bör en förste läsa historien och studera framstående mäns handlingar, intressera sig för hur de handlat under krig, undersöka orsakerna till deras seger och nederlag för att kunna göra efter det förra och undvika det senare. Och han bör framför allt göra som några framstående män fordom gjorde då de försökte efterlikna de män som före dem hade prisats och äras och alltid använde deras uppförande och handlingar som förebilder, så som det sägs att Alexander den store efterliknade Achilles och Caesar efterliknade Alexander och Scipio och Kyros. Det där är en mening.
Det är långt och krångligt.
Det ja, som, alltså så här, det som också, sju bisatser ja, på en huvudsats. Ja,
det som också gör den svår är ju ett jävla namedroppande hela tiden.
Ja.
Om man ska hänga med i den här boken så behöver man kunna rätt mycket om 1400-talets Italien och dess historia. Ja. För det är olika påvar hit och dit och det är olika härskare hit och dit hela tiden. Sen behöver man också rätt bra koll på geografin ja, över Italien. I min upplaga så finns det ju faktiskt en karta.
Jaha!
Men då måste man sitta och bläddra till den hela tiden.
Ja,
och sen
det,
så finns det ju alla fotnoter då som förklarar vem och vem påven var och så.
Ja, för det är ju förlåt, jag avbryter dig. Det är något tillfälle då han säger något väldigt kryptiskt i stil med att så här, och sen har vi en förste som säger en sak och gör en helt annan och honom kommer jag inte att nämna vid namn. så här, aha, okej, okay, så det måste vara uppenbart då när han skrev det här på 513 att alla vet vem det här är.
Ja.
Men inte för oss som lever 500 år senare.
Nej. Om man inte...
Då fick jag ju gå till fotnoterna och då såg jag ju att okej, det är Spaniens kung Ferdinand den katolske du menar.
Ja, just det.
Han ja, just det.
Och så, ja, nu vet jag ju var de här ställena ligger, men det blir väldigt mycket. Ja, så är vi i Ferrara nu och sen helt plötsligt är det Venedig och sen
ja,
annanstans. Så att han hoppar runt på ett väldigt bökigt sätt också.
Ja, men precis. Och sen något tillfälle på en bra krigsherre som använde en massa vapen så drar han in Moses i allt det hela.
Ja, just det.
Det kanske inte den personen jag framförallt förknippar med liksom våld och vapen.
Nej, utan mer långa vandringar va?
Ja, men precis. Lite så på vilse ett tag. Ja, precis. Ja, nej, det, som du säger, himla massa namedroppande.
Mm.
Han kanske vill skryta lite. Kolla vad jag har pluggat.
Ja, sen våran historiekunskap är ju litteraturhistoria vi har lärt oss.
Ja.
Det är, ja, förutom gymnasiehistorien då.
Ja, just det.
Ja. Så att det, ja, okej. Vi fick kanske fel person.
Ja, den är ju inte riktigt ämnad till oss så sett när han skrev den i alla fall.
Nej, ja. Det är ju fjärde gången jag läser den nu.
Ja, din stackare.
För att, ja, jag har ju haft en som kurslitteratur i det historia också.
Ja, för det slog mig att det glömde jag ju säga i början där att så visst, vi har ju någon sorts koll eftersom vi båda då är ämneslärare på gymnasiet.
Mm.
Jag i framförallt i svenska och du kanske framförallt i filosofi.
Ja, jo.
Så det här med litteratur, det har vi ju ändå läst en del av.
Ja, ganska mycket.
Men jag drar mig ändå till skillnad från vår kära kulturminister för att påstå att jag är litteraturvetare. Får avvakta där lite.
Det är en skyddad titel. Det har vi har diskuterat det här också. Men nu.
Ja, kom ingen vart.
Nu ska vi se här.
Jag har några grejer till på språket.
Ja.
Men du får köra emellan.
Ja, men jag tänkte, apropå att läsa den här. Så jag satt ju och läste den för några veckor sedan. Och som vår kollega då utbrast. Poserar du nu? Det där läser man i gymnasiet för att verka smart. Det är ju lite så med innehållet också att den är, alltså, om man bara tänker efter så är det ganska uppenbart, det är lite krångligt beskrivet,
ja.
Den hade kunnat vara hälften så lång.
Ja, visst, kom till saken, dra inte 70 exempel från ett obskyrt krig 10 år tidigare liksom.
Nej.
Räcker att du säger vänd kappan efter vinden så klart.
Ja.
Men ändå, Han är lite lustig, måste jag ändå säga, Machiavelli. Jag vet inte om det är meningen att han ska vara lustig. Men det är vissa saker som ändå framstår som lite lustiga när man läser den. Till exempel här, sida 17, kapitel 3. Här kommer ett citat. Jag kommer att tala om Ludvig den 12:e och inte om Karl den 8:e, eftersom Ludvigs herravälde i Italien var långvarigare och vi för den skull bättre kan ta hans handlingssätt i beaktande. Ni kommer att få se att han gjorde allt utom det man bör göra för att bibehålla makten i ett land med ett annat språk och andra lagar. Så väldigt passivt aggressivt. Han gjorde verkligen allt förutom det man ska göra.
Ja, alltså, det finns ju, nu ska jag vara Machiavellisk av mig och
Ja,
begå en
kör.
självmotsägelse.
Ja.
För vissa saker fattar jag inte riktigt hur han tänker heller.
Nej.
Så att allting är inte så uppenbart. Han säger, för att behålla Kartago förstörde romarna staden.
Ja.
Hur tänkte du, då finns den ju inte mer.
Nej.
Man slapp ju hotet i och för sig, men ändå.
Ja, men precis. Jag ska se om jag hittar det. Här, precis. Här kommer ett till citat. Jag kör på citat, jag gillar det. När de stater som har blivit erövrade är vana vid att ha sina egna lagar och att leva i frihet, finns det tre olika sätt att kunna behålla dem på. Det första är att förstöra landet i grunden. Stater och energi. Det ena kan man förstöra, det andra kan man bara liksom uppstå i nya former och förändras. Jag tror inte han har gått den lektionen. Känns inte så.
Nej. Nej, men det
Kanske
var
son då.
ju hans kompis Da Vinci som fick sköta de frågorna.
Ja, just det.
Ja.
Ja. Ja, men det är som du säger. Ena biten av boken, det är självklarheter. Antingen är det så här, eller så är det det här. Eller så säger han emot sig själv hela tiden.
Ja, alltså vissa saker det är ju rimliga. Att för att behålla makten så ska fursten se till att folket är i behov av staten. Ja, jo.
Ja, visst.
Om det är tillåtet att tala väl om det onda. Det är också, det är en kul formulering.
Fint. Jag reagerar på att han gjorde lite av en Shakespeare och uppfann ord. Åtminstone i min version, jag vet inte hur det är i din version. Men då använder han ordet ordhållig. Det tycker jag är fint och det betyder precis det du tror att det betyder, att hålla sitt ord.
Ja, alltså, så
Att hålla sitt
inte
löfte
ljuga.
liksom. Nej, precis, så som en dålig förste är uppenbarligen.
Ja.
Jag tycker det är fint ändå. Ordhållig ska jag börja använda. Men vi har ju också, där får ju, jag har citatet här, men vi kanske är lite trötta på citat. Men
Vi
han
kör
var
ett
ju
sista.
ändå, ett sista, en språklig förnyare. För att han säger här att en furste bör använda sig av djurets natur och han bör välja räven och lejonet som sina förebilder, ty lejonet kan inte försvara sig mot fällor och räven kan inte försvara sig mot vargar. Man är alltså tvungen att vara räv för att se fällorna och lejon för att skrämma vargarna. Jag tänker att här någonstans har vi ändå fått vårt lilla talesätt, modig som ett lejon, listig som en räv.
Ja, om det inte det vart ett talesätt innan och han bara har skrivit om det på ett ändå ganska trevligt sätt.
Ja, det är i och för sig mycket möjligt.
Det är också roligt i Assassin's Creed, den stora encyklopedin. Där
Ja.
kallas han ju för räven. Så när
Ah.
man får uppdraget, eller man får ett uppdrag som är så, ja men du ska hitta den här typ motståndsrörelsens ledare. Han kallas för räven. Och sen så springer man genom Florens, hittar honom och så är det Machiavelli.
Det är ändå väldigt rimligt.
Ja, det är en knepig bok.
Ah.
Vi har ju, man kan inte prata om den här utan det här. Nu blir det ett citat till, eller ja, jag parafraserar.
Ja.
Att folk glömmer snabbare faderns mord än förlusten av arvet.
Just det.
Ja, det är väldigt mörkt sagt.
Men han måste ju haft en väldigt hemsk människosyn. Att människor är i grunden onda. Tänker jag.
Ja, men
Eller alltså, för att det är aldrig någonting i stil med att ja, men om vi behandlar folk rättvist så kommer folket kanske vara lite mer nöjda. Det kommer att bli lite härligare att leva. Utan det är verkligen så här, nej, se till att de inte gör uppror mot dig. Förtryck dem å det grövsta.
Men då, alltså den stora frågan är ju då om det här var satir eller om det var skrivet helt seriöst som en instruktionsbok.
Ja, just det.
Och där finns det ju genom historien olika tolkningar. Vissa stenhårda läsningar av fursten hävdar ju att Machiavelli var en ondskans lärare. Medan andra då framställer honom som en ren vetenskapsman som inte tar tag i moraliska frågor egentligen. Utan helt enkelt bara försöker beskriva med vilka verktyg och hur människor med makt använder det för att styra. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, men då kallade Machiavelli för en Galileo om politik.
Det är ändå rimligt.
Vi har ju tre olika alternativ då. Antingen så, ja, han var helt seriös med det här, en ondskans lärare. Eller så är han bara en vetenskapsman som beskriver det han ser runt omkring sig. Alltså Galileo om politik. Och sen så finns det ju tolkningen att det inte finns något omoraliskt i Machiavellis verk alls. Och det, en sån härlig tolkning, det är ju då så som menar att det fursten faktiskt gör det att lära människor hur envåldshärskare faktiskt beter sig. Och på så sätt försöka exponera snarare än hylla omoralen som är kärnan för det här. Och den tanken är fortfarande, säger jag, och hänvisar till 50-talet. Men ja. Gareth Mattingly kallade Machiavelli för den ultimata satiriken och hänvisar sedan till att Machiavelli efter fursten skrev komedier. Och de var ju satiriska till sin natur. Så att, så här, ja, men han hade ändå det draget att vara satirisk av sig. Så att då borde fursten också varit det.
Just det.
Så jag hoppas att det här är satir. För det är mycket som är insiktsfullt i en ändå relativt kort bok. Men om ingen annan insett det så tycker jag synd om Europas historia. Alltså, det, om man ska sammanfatta den väldigt kort, ljug och bedra dig till makten och ha folket på din sida. Okej.
Okay. Men det är ju också så. Ja, och där har vi Europas historia. Mer eller mindre.
Ja. Så att, jag tycker det finns något rimligt i att se att han beskriver det som är runt omkring honom, men presenterar det då som liksom en guide.
Ja, jag är mer inne på att han är en sorts, att man ska tolka det som en vetenskaplig liksom, ansats. Så. Det känns, när jag läste den, var det uppfattningen jag fick att ja, så här kan man göra. Jag säger inte att det är moraliskt rätt, men det här är vad historien har visat oss har fungerat tidigare.
Ja, jag vill ändå se det som, alltså jag håller med det helt och hållet, men jag vill ändå se det som att det är lite, att han skojar lite också.
Ja.
Men direkt, eller direkt efter, den kom ju ut på 1532, va?
Ja.
Bara 25 år senare så förbjuds ju fursten av påve Paulus den fjärde första Librorum Prohibitorum, alltså listan med förbjudna böcker för Rom gavs ut med hänvisning att den är moraliskt och politiskt korrumperande.
Alltså, det är inte helt fel heller.
Nej.
Och här, nu spånar jag fritt, du får rätta mig, jag har säkert helt fel. Men undrar om det också kan vara då att den hamnar på den här motsvarande New York Times bestsellerlista över förbjudna verk. Att det är det som bidrar till att den sen är så pass populär genom historien.
Det tror jag. Det som är förbjudet vill ju folk komma åt.
Ja, och jag menar, är det inte så att, kanske inte de flesta, men väldigt många olika härskare i Europa har läst just fursten sen den gavs ut?
Jo, det är ett klassiskt verk och den är inte så lång och inte så jobbig att läsa. Eller den är lite jobbig. Men...
Ja, men nutida mått mätt så är den kanske inte den roligaste boken jag har läst.
Nej.
Det kan jag inte påstå.
Jag minns första gången jag läste den tyckte den var väldigt intressant. Nu har jag åldrats och blivit grinigare. Han blir ju en symbol för ondska sen,
ja.
Även i samtida. Eller mer samtida författare använder honom som en symbol.
Ja, till exempel,
och nu han som inte får nämnas vid namn, men i Shakespeare's The Merry Wives of Windsor. Alltså goa tjejgänget på slottet eller vad den heter på svenska. Så frågade en karaktär, am I politic, am I subtle, am I a Machiavell? jag vet inte vad det är för men, alltså det,
nej.
Med modern engelska så är ju inte det korrekt. Så Shakespeare, nej. Så himla bra på språk var han inte heller.
Egentligen skrev han bara en massa fel och sen så råkade det bli så att ja, men vi kör på det här, det blir korrekt engelska 200 år senare.
Det är sen
Tur att det inte är några engelska.
alltså ett annat exempel på varför han förmodligen inte var helt seriös med det här. Det är att som person var han inte, av vad jag har förstått, då, egentligen omoralisk, utan han trodde på ett rättvist samhälle och tänkte att utan rättvisa kommer samhället att falla i kaos. Men sen ger han rådet, kör på, fuska, muta, hota och döda om det behövs, det är inga problem.
Men jag för mig att han skriver någonstans i början där att så här, vi lever inte i ett idealsamhälle. Hade vi gjort det, då hade vi alla kunnat vara goda och dygdiga människor och allt hade varit gött.
Ja.
Men eftersom vi lever i en så deprimerande värld där människan föds ond, så är det så här man ska göra för att få makt.
Ja, jo, men så då, ja, då blir det ju den här vetenskapsmans, alltså han beskriver vad han ser egentligen.
Mm. För jag vill minnas att hans, det han var känd för under hans levnadsålder, det var ju att han gav ut pjäser som jag förstod det som ändå så här måttligt populära på något sätt. Mm. Och då är det ändå lite lustigt att det som han nu är ihågkommen för 500 år senare, det är ett verk, en ganska kort bok, cirka 140 sidor, som han så här, gavs ut några år efter hans död och sen förbjöds 25 år senare. Undrar vad han skulle säga om det. Han kanske, som du säger, så här, ja, men det här är bara satiriskt. Varför läser ni det här? Jag skrev ju den här pjäsen.
Som är mycket roligare. Jag vet,
ja,
jag vet inte. Jag har inte sett någon av hans pjäs.
Nej, jag tänkte i och för sig att han kanske säger något om det här Assassin's Creed-spelet.
Det minns jag inte. Det var som sagt väldigt länge sedan jag spelade. Och inte det bästa källan. Ja.
Nej. Menar du att vi ska vara lite källkritiska,
ja,
alltså?
Och det är det som gör forskningen så svår också.
Ja,
eftersom man inte vet.
Precis.
Och vi kommer,
nej, för att det andra,
vi kommer nog aldrig få veta, ja, heller. Om vi inte uppfinner tidsresan,
nej,
och lär oss italienska och åker och frågar honom.
Ja, just det. Ja, det hade inte varit någon mening att lära sig grekiska och kommunicera med honom.
Nej, har latin. Eller italienska.
Ja. Mm. Ja, det är ändå rimligt.
Ska vi...
Var något jag tänkte på.
Ska vi se hur den är aktuell idag då? Ja, man kan lära sig saker om den här.
Ja. Vad kan man lära sig?
Jag vet inte om det här är kul fakta eller ett exempel på någonting fruktansvärt. Det kan vara båda. Men för typ 10 år sedan när jag läste den första gången, då var den också standardlitteratur på handelsprogrammet för blivande ekonomer och entreprenörer.
Ja.
Och gavs ut en upplaga direkt riktad till de här studenterna med typ undertiteln Handbok för dig som utan moral vill suga ut vartenda öre av vanligt folk.
Det är som hittat för de handelsstudenterna, tänker jag. Det talar direkt in till det som hade varit deras hjärta om de hade haft något.
Den har inte den undertiteln, men den har typ så handbok för dig som vill lyckas eller någonting sånt.
Ja, typ, här är 26 klassiska tips eller något sånt där står det på den. Vi kommer att lägga ut den på Litteraturhistoriepoddens Instagram också, så får ni själva bedöma.
Ja, det är ett fint omslag. Men det är,
ja, det är det.
Alltså inte bara vi humaniora nissar som får läsa Machiavelli, utan nej, även på, om man ska bli ekonom så får man läsa det.
Det är också, undrar jag, hur läser man försten på Handels kontra hur läser man försten på liksom humaniora linjerna? Mm. Är det någon skillnad
jag
där mellan?
Jag tror det. Men jag funderar också på vad har de för nytta av? För den har väl typ den 25 tips. Det är 25 kapitel.
Mm. Ja, jag har här, i min version var det 26,
ja, det
kapitel. Och här på omslaget står det 26 klassiska, ja, råd. Försten, möjligheterna, makten,
just
moralen.
Jag hade velat att det var 25, för att det är en jämnare, finare siffra. Men jag vet inte vad har de för nytta av orsaken till att se Darius rike erövrat av Alexander och ett uppror mot Alexanders efterträdare efter hans död. Det kapitlet känns inte så relevant.
Nej.
Däremot, hur man undviker smickrare, nej, känns väl lite mer relevant.
Ja. Ja, jag vet inte vad jag hade gjort om jag inte hade läst det kapitlet. Alltså.
Uppmaning att försvara Italien och befria henne ur barbarens grepp.
Kanske, det är så
kanske inte heller så relevant.
Nej, nej, men så okej. Okay. Den är inte relevant egentligen för handelsstudenterna där den är då obligatorisk kurslitteratur.
Jag vet inte om den är obligatorisk, men det var många som läste den då.
Ja.
Men...
Kan den vara relevant på ett annat sätt?
Ja, om man tittar på modern historia så kan man ju se att mycket av det här har använts. Och ja, vi måste prata om Hitler. Det är oundvikligt. Och USA. Därför han säger att det är enklast att erövra ett område om området tillhör samma region eftersom befolkningen då talar samma språk och har liknande seder. Skillnaden efter bytet av ledare blir inte så stor för folket. Och det är ju ett enkelt råd att ge till furste i 1500-talets Italien som bara då var stadsstater. Så ser det inte ut längre.
Nej.
Men vi kan, alltså, om vi tar Hitler då, hans annektering av Österrike 1938, det är ju just det. Det är samma område, liknande seder, talar samma språk. Och de sa inte emot, utan bara, ja, det här blir nog bra. Och det är klart att det finns fler anledningar, men det första är ju att de talar samma språk. Och då blir det enkelt. Sen säger han ju också att fursten ska skaffa sig ett par fiender för att sedan besegra dem, för att på så sätt öka sin ryktbarhet. Och det är ett sätt att visa att man är duglig. Och det sker ju fortfarande. Om vi tar kriget mot terrorismen, det är ett sådant
Ja, just
sätt
det.
att makthavarna, alltså USA, tar stöd i händelserna den 11 september, utsåg en organisation som fiende, alltså Al-Qaida, och ger militären i uppgift att slå hårt mot fienden genom att döda nyckelpersoner inom organisationen.
Så kan man komma hem sen och säga, oj, kolla vad jag lyckats, kolla vad bra vi är.
Nu gick det väl inte så bra för dem ändå,
Nej.
men i början så var ju det liksom ett sätt att ena befolkningen under sig. Och sen
Ja,
har vi
men
också, liksom, om vi ska ta ett mindre blodigt exempel, så det här med olika supportklubbar inom idrott där rivaliteten gentemot ett annat lag ökar sammanhållningen inom klubben.
Ja, men alltså på något sätt någorlunda modern psykologi också kring gruppskapande, ett vi och ett dom, liksom.
Han säger ju mot slutet av boken det här om man ska tala sanning eller inte. Hans slutsats är att en furste som framstår som hedervärd och barmhärtig, men som egentligen inte är det, är den furste som kommer att lyckas bäst. Så man ska
Ja, just
alltså
det.
inte tala sanning, bara få det att verka som att man gör det. Och det är ju ett
Precis.
mycket mer övergripande råd än de andra råden han ger, eftersom det handlar om hur man ska vara som
Ja.
person. Och den kan man tänka att det är lite mer problematiskt att använda idag för på grund av internet. Alltså det är lättare att bli upptäckt om man som makthavare bedrar folket för att information sprids snabbare och det finns en större möjlighet att granska en politiker idag.
Verkligen.
Och i de länder som tillämpar ett demokratiskt styrelseskick i alla fall så är det lite lättare att avsätta den makthavare som missköter sig.
Ja.
Så att
Ja, men också att i flesta fall i alla fall, människosyn har förändrats sedan 1500-talet. Våra furstar är liksom inte de som skänker oss evig ära eller andlig storhet längre på samma sätt som det verkar vara, har
Nej.
varit om man läser fursten då. Så att vi är mer beredda att ersätta, inbillar jag mig, en motsvarande furste eller politiker idag som vi upptäckte då, kanske säger en sak och menar en annan.
Ja, sen är vi väl också för att vi är vanare vid att byta. Alltså, var fjärde år så finns det ju chans att byta statsminister till exempel.
Precis.
Så var det inte under Tage Erlanders tid.
Nej.
Han kallas ju Sveriges längsta statsminister, både för att han är den som har suttit längst som demokratiskt val och dessutom är den som faktiskt är längst. Han var 1,90 någonting.
Ah. Oj, det är ju ändå så här 1 meter längre än
Ja,
Kristersson.
precis. Det är
Fantastiskt.
ju fortfarande så att inte alla politiker är ärliga mot folket och vi vet om det.
Vad
Men de kommer
säger du?
ändå undan med det. Så då kan man ju fundera på om Machiavellis tankar fortfarande används av makthavare. Det här, om de har läst fursten eller inte. Det kan ju visa på då att 500 år av utveckling inte betyder att makthavares sätt att få och sedan behålla makten har utvecklats avsevärt. Det kan ju vara samma nämligen. Det är bara att allt runt omkring har förändrats.
Precis.
Och att det är större områden man styr över.
Ja, det är det. Och det är i allmänhet mer av ett, alltså så här, inte lika okej bland befolkningen att så här, ja men nu ska vi kriga, det är en bra grej. Utan nu är det så här, nej, jag trivs med det jag har, varför ska jag kallas in för det här nu?
Ja.
Så.
Ja.
Det finns inte samma liksom intresse bland befolkningen att Nu jäklar, nu ska vi kriga.
Nej, jag tror inte att det fanns det då heller, men man hade inte så mycket val.
Nej, det är
Det är
för
väl bara
sant.
ett fåtal människor som är jätteintresserade av att kriga hela tiden.
Förstarna, nämligen.
Typ, ja, förstarna. Karl
den 12:e. Ja, men han var ju också tonåring.
Ja, jo, det var ju alltså leka med tändsoldater.
Ja.
I princip. Alltså, det finns ju exempel på folk som liksom verkligen, nu vill jag tillbaka till kriget och så, men det, de är ju klar minoritet.
Ja, jo, verkligen. Ja, jag har ett annat sätt som man kan se att den är aktuell idag på, som vi kan applicera direkt på oss två. För Sebastian, vi är ju vänner, eller hur?
Ja.
Ja, och enligt Machiavelli så kan man förvärva vänner på två sätt. Så då tycker jag att du ska få avgöra vilket av de här två sätten du tycker stämmer in bäst på oss.
Ja.
1. Du är min vän som jag har förvärvat med pengar. 2. Du är min vän som jag har förvärvat med andlig storhet och ärlighet.
Det är ju alternativ 2.
Naturligtvis är det det.
Eftersom vi inte har köpt varandra svenskap.
Du får en röding sen.
Perfekt. Nej, ja, jo, absolut. Alltså, men det är väl mer allmänmänskligt.
Ja, så mycket är det han säger i hans bok. Antingen är det så här, eller så är det på det här sättet. Varför öda tid åt att diskutera den här gråzonen emellan? En annan sak som jag också reagerar på gott och ont kanske, att jag funderade ett tag på när jag läste först den, för jag läste den innan jag läste på om hans liv, var om han var gift. För jag fick starkt den känslan när han beskrev, här kommer ett sista citat, när han beskrev det här citatet. En furste bör följaktligen aldrig ta sitt intresse från krigsövningarna, och under fredstid bör han ägna sig mer åt övningarna än under krig. Detta kan han göra på två sätt, i handling och i studier. Vad det förra beträffar bör han, utan att hålla sina trupper disciplinerade väl, alltid sysselsätta sig med jakt. Låter så här, var han gift? Ja, det låter som en ursäkt bara för att slippa undan, liksom. Hemmet, tjatet från frugan hemifrån. Men Maria, ja jag vet, så här, Maria, det står ju här, jag måste ägna all min tid åt krigskonst och jakt. När ska jag hinna städa?
Ja, det var kanske därför de hade så många barn. Han behövde bara
ja,
undersåt.
Ja, men för att jag läste något citat av honom, jag gillar citat uppenbarligen, där han stod att så här, ja, men jag upplever en sann glädje som jag inte har känt tidigare, när han direkt kommer hem och så sätter han sig och skriver på sina politiska idéer, sin filosofi i 4-5 timmar och sen går han och lägger sig.
Ja, det är långt. Alltså, han jobbar extra. Väldigt mycket.
Ja, just det. Han jobbar gratis.
Ja, han fick väl betalt för det. Eller ja, just det, böckerna utgavs ju inte förrän han var död.
Ja, just det.
Han var ju jättefattig när han dog. Ja, sen också, det är ju den här stora frågan då, om den var satir. Det gör ju att den fortfarande diskuteras. Mm. Och vi hade inte pratat så här länge om den, om det inte fanns någonting som var intressant.
Nej, precis. Nej, för det tyckte jag liksom, det förkastliga moralen i den på något sätt gjorde ändå att så här, men det var relativt behagligt att läsa ändå, som någon sorts motsägelse. Och så här, tankarna i den fick ändå mig att mina två hjärnceller att börja tänka lite grann kring, oj, hur är det egentligen? Så någonting i
ja,
den liksom.
Ja. Ja, nu är det väl för min del att det är fjärde gången jag läser
den. Ja, det är inte lika mycket newsflash för dig.
Nej, och sen den är ju inte riktigt skönlitterär heller, utan
nej.
Den är ju lite mer, eller den är ju skönlitterär på det sättet att den är skriven som ett brev.
Ja.
Men sen är det ju ganska torrt.
Ja, alltså,
förutom alla konstiga former.
Ja, precis. Det är ju en ramberättelse. Här har du en present. Här kommer 26 tips och det blir så tråkigt att läsa. Och sen, vad tyckte du om mina tips? Varsågod. Hoppas den har funkat fint för dig.
Ja, det är verkligen att ta i att kalla det för en ramberättelse.
Hävdar starkt att det här är den första ramberättelsen och då ignorerar vi Decamerone.
Som är en mycket bättre bok.
Har du läst den?
Nej. Inte hela.
Nej.
Uttråk.
Ja. Jag är beredd
Ja,
att
man känner ju till romberättelsen.
instämma. Ja, gör man. Ja, Tusen och en natt har vi också dessutom. Oj, oj, oj. Jag tar tillbaka mitt påstående att det här är den första ramberättelsen.
Tusen och en natt har jag. Det är typ samma ramberättelse som i Decamerone.
Ja.
Vi måste fördriva tiden.
Ja.
Sen av lite olika anledningar. Men...
Ja, precis. Ja, det är fantastiskt.
Eftersom vi börjar prata om andra böcker så kanske vi ska runda av här.
Lägligt att runda av. Ja, jag håller med dig. Ja, och vi får ju avsluta med att tacka dig, lyssnare i singular, som har orkat sitta igenom och lyssna på det här. Och det blir förmodligen du, Sebastian, när du sitter och redigerar detta, att du behöver lida igenom det här en gång till. Men det har varit trevligt att diskutera. Sen är frågan om det har varit lika trevligt att lyssna på.
Jo, det kan ju inte vi veta nu. Det får vi se. Nej, men så att, ja, tack för att ni har lyssnat. Vad ska vi prata om nästa gång, Joakim?
Nästa gång, då ska vi gå in på vår Excel-fil som inte är särskilt stor ännu. Nästa vecka, håller jag på att säga. Nästa gång kommer vi att prata om Dr. Jekyll och Mr. Hyde av Robert Louis Stevenson.
Får vi se vad det blir för tokigheter då. Den har jag faktiskt inte läst. Så att...
Nej, inte jag heller. Det ska bli spännande.
Bra, tack.
Ja, då säger vi godnatt.
Godnatt. Bor du i Härjedalen, Vinslöv, Östersund eller bara är allmänt missnöjd med ditt lokala styre? Då har vi på Litteraturhistoriepodden lösningen för dig. Det är nämligen så att vi i samarbete med Robin Machiavelli, Nicola Machiavellis sonson, 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 dotterson, sonson, har möjlighet att erbjuda just dig en kurs som löser alla dina problem. Med 26 enkla steg får du möjligheten, makten och moralen att förändra ditt samhälle. Robin ger dig nämligen verktygen att ta över just din kommun med hjälp av fusk, manipulation, mutor och andra lömskheter. Lär dig hur just du blir din kommuns starke man. Nu! Och visst har du redan varit på flera kurser för Joakim och lärt dig hur du ska styra din bostadsförening?
Absolut.
Ja, det hör ni. Köp Robin Machiavellis kurs nu och bli nästa Djingis Khan eller någon annan över ditt område.